Det här är BIM-podden. Här snackar vi BIM. BIM-podden är en podcast framtagen av oss på eget initiativ med syfte att sprida kunskapen och öka förståelsen om konceptet BIM.
Vi vill inspirera andra till samtal och hoppas kunna visa de positiva effekterna av BIM. Vi är Robert Makdisi, Adam och Hamadi, byggnadsingenjörer från KTH och jobbar till vardags med BIM. BIM-podden. Let's talk BIM. What else? Idag sänder vi från Design Manage Forum i Stockholm. Design Manage Forum är ett årligt event som samlar cirka 500 deltagare med intresse för den senaste teknologin inom bygg- och fastighetsbranschen samt tillverkande industri. Under 2 dagar får man höra presentationer om digitalisering, innovation och smarta städer. Här möter vi människor bakom framtidens innovationer och investeringar. Det bjuds på inspiration och konkreta tips på hur vi stärker konkurrenskraften i en föränderlig värld. Eventet anordnas av Symmetri som är en ledande leverantör av programvaror, tjänster och utbildningar inom Norden och England.
Hej, välkomna. BIM-podden här. Idag består panelen av jag, Adam. Så har vi med oss Robert och Lisa Anger från Sweco Architect. Lisa, du får själv presentera dig lite kort.
Ja, jag kommer från Sweco Architects. Har jobbat på Sweco sedan, ja, det är ett tag sedan. Är det?
Hur länge sedan?
Ja, vad är det? 6 år sedan. Och sen så har jag praktiserat där. Jag har faktiskt bara varit på Sweco.
Sen studierna? Eller efter, ja, när du tog examen?
Ja. All right. Jag började när jag gick i 8:an och praktisera på Sweco.
Så pass.
Första gången. Mm.
All right. Men vad... Så du är på Sweco idag och du hamnade direkt efter skolan. Mm. Vad läste du?
CAD-konstruktör hette det då. Nu är det väl BIM-projektör.
Jag har en intressant fråga. Du pratar om Sweco Architects. Är det en del av Sweco eller är det dotterbolag till Sweco? Kan du berätta lite kort om det?
Det är ett dotterbolag. Det finns flera bolag i Sweco-koncernen. Mm. Så Architects är en del. Och sen så finns det, ja, vi jobbar med samhällsutveckling. Så alla bolag håller på med samhället. Mm.
Men är det inte så att nu har liksom Sweco blivit, är det Europas största konsultbolag?
Men vi siktar på att bli världens.
Ja, men det är bra. Nej, men om vi, jag tänkte så här, så vad är det du gör konkret? Vad har du för roll på Sweco Architect?
Jag är digital strateg för Region Väst. Så jag lägger strategier för hur vi arbetar digitalt. Och då handlar det inte bara om BIM, utan det är allt som vi inte skriver på papper med penna.
All right, så du har liksom med det här hela digitaliseringskonceptet att göra förutom BIM?
Precis. Mm. Rollen hette innan BIM-strateg. Regional BIM-strateg. Men nu heter den digital strateg.
Mycket intressant. Du ska få berätta lite längre fram om det. Mm. Det här strategi och så vidare. Så att, du har ett otroligt driv och engagemang i branschen. Var finner du din inspiration någonstans?
Ja, men det här är faktiskt sant. Jag har liksom följt dig, Lisa, på så här LinkedIn. Jag ser liksom i LinkedIn-väggen. Liksom, du kommer här och har väldigt bra input i väldigt många diskussioner. Du kommer med väldigt smarta. Man kan liksom direkt se att du verkligen brinner för det här. Ja, Robban, du kanske kan ställa om frågan igen.
Ja, för du pratar så mycket så man tappar ju bort den. Du har ett otroligt driv och engagemang. Vad finner du din inspiration, Lisa?
Jag drivs av tuffa och stora utmaningar. Och utveckling. Jag behöver lära mig väldigt mycket för att jag ska vara nöjd som människa. Så jag tror där är ju denna branschen, det passar väldigt bra. Och sen så när det gäller problemlösning och sådär. Jag trodde från början att jag skulle bli arkitekt när jag blev stor. Men nej.
Vad var det som fick du inte välja arkitekt?
Jag var nere i Lund på studiebesök i åttan, precis när man hade börjat få betyg. Och så sa en lärare där att man ska veta att om man börjar här, då är det som att man kommer hem när man kommer till skolan. Och då blir jag lite rädd.
Jaha, jag förstår.
Skolan ska ju vara en plats där man lär sig. Hemmet är alltid hemmet.
Mm.
Borta bra, men jag, hemma bäst.
Ja, jag tycker det är jätte... Jag är väldigt tacksam för att...
Du är inte vald arkitekt eller?
Ja, faktiskt. Det hade inte... Jo, det hade kanske passat. Men detta passar mig mer.
Mm, jag förstår. Men vad är det mer som driver det? Liksom? Alltså, vad är det som får dig dels att ha varit så länge på Sweco och dels vad är det som får dig att gå upp på morgonen och gå till jobbet helt enkelt?
Mm.
Vet du, har du några... För jag tänker själv lite så här ibland att det här får mig att driva, alltså det här gör ju att det jag ser verkligen fram emot när jag går till jobbet, för att jag liksom verkligen så brinner för BIM. Och det, men jag tänkte om du har några så här konkreta exempel.
Alltså generellt så är ju branschen väldigt fyrkantig. Och det känns som att det behövs lite, vad ska man säga, utropstecken. Och ja, men det märks att förändringen i branschen har varit rätt samma väldigt, väldigt länge.
Jag håller med dig, Lisa, för att när man pratar byggbranschen i allmänhet och ska säga produktion kanske i synnerhet, så är folk ganska primitiva. Mm. Dels för att implementera nytt material, dels för att tänka nytt, dels för att implementera ett nytt arbetssätt, bland annat det här digitala informationsflödet som du är lite inne på, det lite papperslösa samhället. Man ska försöka jobba allting digitalt. Men vad tror du det beror på? Varför är man lite dinosaurier inom byggbranschen?
Ja, jag tror det kommer inte hålla så himla länge till, i och med nu när det kommer in en ny generation, och det är stor skillnad på de som har vuxit upp under digitaliseringstiden jämfört med folk som har vuxit upp under 1900-talet. Och de har erfarenheter och det är enormt viktigt, men det är viktigt att vi jobbar tillsammans. För utan deras erfarenheter och utan de digitala kunskaperna så, ja, så kommer
absolut,
vi ingenstans.
Absolut, jag håller med dig. Det är liksom att alla har något att komma med och man ska verkligen ta vara på varandras kompetens. Och det har du verkligen rätt i.
Du pratar om generationsskifte och det är väldigt intressant att du tar upp det. För det har ju mycket med beteende att göra också. Om man tittar till exempel på vad internet har gjort för vårt beteende och vad internet har gjort för hur vi arbetar, vårt arbetssätt idag, så är det ju så att de som växer upp idag så är internet en självklarhet. Mm. Att man informationsflödet, utbyte av information sker naturligt via forum, via bloggar och så vidare och så vidare. Men pratar du med någon som är född sent 60-tal så är det inte lika naturligt. Där är det papperspost, fax kanske det var, bibliotek, slå upp en bok och så vidare. Hade man en affärsidé så var det penna och papper man skrev ner den. Idag så är det, man har en idé, man går in på ett forum, man lägger in en liten notis och sen så får man feedback av 200 andra som brinner för samma sak. Så jag tror helt 100% vad du säger liksom när det gäller generationsskifte. Men sen så är det också att är det ju mycket med ledarskap att göra också. Mm. För man tittar liksom på hur viktig ledarskap är i en organisation idag. Och för att det ska gynna en BIM-process.
Mm.
Vad tror du är framgångsfaktorn där?
Att alla är delaktiga i digitaliseringsprocesserna. Absolut alla. Och det kvittar liksom om det är en vd eller en receptionist. Alla ska vara delaktiga. Och nu, till skillnad från innan, så handlar det också om att vi behöver inte bara... Det funkar liksom inte att ta en piska och piska att så här ska det vara. Utan vi behöver motivera och engagera. Att det kommer en vilja och ett driv.
Alltså kultur.
Ja, precis. Att bjuda in med öppna armar hela organisationen.
Men alltså, tror du på då, om jag förstår det rätt, på en platt organisation där den är transparent, där man har högt i tak, där man kan säga vad man tycker och tänker. Och det gäller ju åt två håll, antar jag, den här kommunikationen. Är det så du menar, så att jag förstår det rätt?
Ja, man kan säga tidigare på 00-talet så var det en trend att det var vissa som skulle vara liksom innovativa och så, ja, men lite mer hierarkier och sådär. Och nu 2018 och framåt så är det mer liksom att alla ska vara delaktiga, och en vd till exempel kommer få mer i uppgift att vara varumärket ännu mer och våga släppa ansvaret till organisationen som driver och utvecklar, än att strategierna alltid kommer ovanifrån.
Jag tror på den typen av organisation, ja, att man har väldigt, alltså en ganska platt och rak organisation där man kan
alla kommer till tals.
Absolut, dels det, och sen är det, vi ser ju det problemet generellt i branschen, stora företag, där det är väldigt svårt att komma kanske till toppen. Du nämner vd och så vidare. Jag tycker inte det ska vara så. Jag tycker det ska vara väldigt ett stort företag med småföretagsanda. Mm. Där kommunikationen ska kunna gå väldigt fort. Men samtidigt så måste man ju ha chefer eller olika linjer på olika steg. För att annars skulle inte en organisation funka. Mm. Men jag håller med dig helt.
Jag tänker lite i alla fall vårt digitala arbete i regionen. På de som är med och driver utvecklingen, att vi är som ett fotbollslag, att alla kan inte vara målvakter, alla kan inte vara mittfältare, alla kan inte vara backar, utan vi måste liksom toppa laget och, men vi måste också se till att vi har folk på avbytarbänken, kan man säga.
Ja, det här var väldigt bra faktiskt.
Vad är din roll i fotbollslaget? Det var väldigt intressant. Ja. Du coachar?
Nej, men man
coachen som motiverar. Ja, men peppar och motiverar. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt.
Lagledare kanske?
Ja. Robban, du skulle vara sitta på bänken, tror jag.
Jag skulle vara på topp med Zlatan. Ingen får snacka på.
Nej, men att man inte ska liksom, det, utvecklingen går så himla fort framåt, och om alla ska vara experter på allt så kommer ju alla bli utbrända. Vi behöver lyssna på varandra. Att liksom, vi har olika experter samtidigt som vi vågar ge ansvar och visa att vi vill ge ansvar till nya medarbetare som endast bara besitter vilja och är nyfikna. För det räcker långt.
Det är väldigt intressant, kan jag säga. Det är jättemycket diskussioner om det här med delegera. Och för att kunna delegera så måste man ju lita på människor. Och för att kunna få en chans att kunna visa framfötterna så måste man ju våga delegera också.
Mm.
Det tror jag också på väldigt mycket. Och jag ser det väldigt ofta att mer och mer så släpper man på det. Mm. Förut så var det att jag behåller den här för mig själv. Jag gör det här själv. Jag kör det här området för att jag kanske är rädd för att inte få den positionen. Och så gör man det och det och det och det och det. Och sen till slut så visar det sig att ingenting blev bra för att man ville göra allt själv. Processen blir mer effektiv om man kör en person kanske på det. Delegerar det. Så att det tror jag också. Man får en bredare kompetens också inom företaget. Och sen så får man det här som du är ute efter, att varje individ känner sig verkligen behövd.
Ja.
Och syns på företaget. Och jag tror på konceptet att vattnar man en person så växer personen. Och om du inte vattnar en person så tyvärr så kommer den att vissna. Och då kommer den att sluta på företaget. Mm. Och då kommer man att gå miste om kvalitet. Mm. Och den kvalitet man går miste om, det är ju en form av erfarenhet. Det kan vara andra dolda talanger som den här personen inte har vågat lyfta fram.
Ja.
Så att det tror jag starkt på. Mm.
Nej, men det där håller jag med faktiskt. Det är aldrig bra med liksom för hög personalomsättning. Hur kan företag stärka sin position i branschen, tycker du?
Ja, just nu så tror jag att när det gäller vår bransch, byggbranschen, att folk tror nog att, eller förväntar sig att allting kommer vara som det alltid har varit, och att vi jobbar med utvecklingen och vi lägger strategier. Men vi behöver vara beredda på framtiden, för i och med det här generationsskiftet, så när den här verkligen nya generationen kommer in med drivet av att allt är möjligt, de kommer inte tycka att ett attraktivt företag är samma sak som de som besitter erfarenheter eller är mellan liksom generationerna. Det tror jag är enormt viktigt för dagens företag att vara uppmärksamma på, att motivera och engagera den nya generationen. För annars så kommer den nya generationen hoppa av och så kör de, ja, startar de eget företag och så blir de vassa och kör över.
Hur tycker du att man ska man försöka att utbilda de som du menar hamnar lite utanför internt? Ska man skicka dem på externa utbildningar? Ska man, är det mer praktisk erfarenhet? Vad tror du? Hur ser du på det?
Alla medarbetare i ett företag har ju företaget nytta av. Så där gäller det ju att, ja, få en kultur där alla lyssnar på alla. Och att inte det är någon som pekar för hårt och kraftigt. Utan att en erfaren uppdragsledare lyssnar på kanske, ja, den yngre generationen som har de digitala kunskaperna, och att de sammanfogas tillsammans. Det tror jag är superviktigt. För oavsett vad, om den ena inte lyssnar på den andra, så skapar det ett missnöje och medarbetare försvinner därifrån.
Väldigt bra. Finns det fler nycklar där för att få ett liksom framgångsrikt BIM-samarbete? Du nämnde ju liksom det här sättet att arbeta mellan äldre och yngre generation. Har du några fler?
Ja, det viktigaste är ju att välkomna alla. Att få det högt i tak och att inga frågor är dumma. Och sen så att ha forum för alla olika typer. Så till exempel att det är både för de som är riktigt vassa när det gäller det digitala. Men sen så också de som kanske bara behöver hjälp och bli mer digital i arbetet. Om man jämför liksom ens privatliv, vad som har hänt eller vad digitaliseringen har påverkat det de senaste 15 åren. Och sen jämför man det med branschen och vad som har hänt de senaste 15 åren på grund av digitaliseringen. Så det är ju enorm skillnad. Och vi måste försöka få in det här utvecklingstänket i våra processer. Att ta vara på kunskaper och erfarenheter från olika medarbetare.
Du pratar mycket om digitalisering. Mm. Hur arbetar Sweco idag med digitalisering enligt dig? Eller den kanske en affärsmodell ni har?
Vi har, när det gäller Architects, så har vi ett digitaliseringsforum med representanter från varje region som är digitala strateger. Och sen så har varje region också, vad ska man säga, en liten organisation. Och i varje region så har vi en model manager-grupp. Och där har vi också en BIM manager-grupp. Och sen så har vi ett Revit-forum för Revit-användare. Att de ska liksom generellt bara förstå 3D-projektering och Revit lite lättare. Och sen så har vi nu, efter det har lyfts upp det här med att vi ska ha högt i tak, skapat en digital grundkurs. Så varannan vecka kan folk komma och ställa frågor högt och lågt. Det kan vara allt från Office 365 till
OneNote eller,
ja, liksom, exakt.
När du menar folk, menar du anställda på Sweco Architects eller, ja, är det öppet hus för allmänheten?
Alltså? Nej, det är internt. Internt.
Ja, men det är jättebra, för att man har de här forumen internt att skapa de här diskussionerna är oftast en framgång, för att ibland så kanske man inte vågar ställa den här frågan själv. Mm. Ah, det där kan jag kanske inte själv, men jag vågar inte ställa den här, för det blir säkert dumförklarad. Har man de här forumen, då kan man ju ställa den här frågan kanske under ett workshop eller något liknande. Mm. Då kommer den ju på en post-it-lapp, så frågan ploppar ju upp. Så att det tror jag faktiskt på, de här öppna forumen är jätteviktigt, så att det inte blir formella möten där man för ett protokoll att den personen har sagt si eller så. Mm. Så att det tror jag jättemycket på, och jag ser det väldigt brett i branschen att man har kvalitetsåterföringsdiskussioner. Och man får nästan ut mer av de mötena som inte är formella.
Mm.
Man har de här diskussionerna över lunch eller frukost brukar leda jättemycket.
Ja, det är
eller
så
morgon.
Ja.
Nej, men exakt. Ibland känns det som att man kommer man löser fler problem typ vid kaffe, fika, pauser.
Vad du gör på jobbet?
Jag fikar jättemycket. Nej, men jag skojar. Nej, men alltså, ibland känns det som att det är som du säger att man löser så här spontant möte där man liksom bara skriver ah, men kan vi träffas och diskutera den här frågan. Lisa, du har ju pratat mycket om så här, hållbar digitalisering.
Ja.
Kan du definiera begreppet?
Ja.
Framförande här på mässan.
Ja, var ni och lyssna?
Självklart.
Var det? Ja, härligt.
Va? Kan du utveckla lite om det?
Ja, självklart. Hållbar digitalisering. I och med att dagen och framtiden ser ut som den gör, både med generationsskifte vi har haft länge, har vi haft liksom tekniken och teknikens möjligheter. Men nu handlar det egentligen om att där har vi liksom, där är det fixat. Nu handlar det om att människorna ska hantera tekniken för att få ett försprång. Så oavsett om man är ett företag som har tillgång till all teknik, så är det liksom inte det som är avgörandet, utan det är hur bra vi arbetar med den. Och där är hållbar digitalisering är enormt viktigt, så att vi fokuserar på rätt saker och lägger digitaliseringsnivån rätt. Att vi inte överproducerar eller underproducerar, att vi verkligen håller det hållbart och att vi inte skrämmer bort våra medarbetare när allting är möjligt och utvecklingen går så fort som den gör. Vi behöver, för att vara starka, så behöver vi både ha kvar de med erfarenheter och de med digitala kunskaper lite yngre. Oftast yngre.
Vi pratar mycket om generationsskiftet här mellan äldre och yngre. Liksom, gör ni något aktivt åt det? Att till exempel utbilda de äldre? Interna utbildningar kanske? Eller,
ja, det är där vi försöker. Eller, varje gång som vi har informationsmöten och sådär för kontoret och regionen, så brukar jag lyfta på att inga frågor är dumma och sådär. Och tack vare liksom verkligen försöka övertala och få in det hos alla medarbetare, så kom behovet av att, eller önskemål om att ha den här digitala grundkursen för att bara bli lite mer digital i arbetet. Lära sig att föra anteckningar på datorn istället för att köra med papper och penna. Och
jag tänker på en annan sak också när det gäller just den här typen av utbildning. Exempelvis de som, den här äldre generationen, de har ju säkert jobbat i AutoCAD ganska mycket. Alltså och det är ju 2D. Och sen när man går över till Revit som du nämner, har ni några interna utbildningar där man utbildar det här glappet mellan de här olika generationsklyftorna?
I den här model manager-gruppen som vi har, så har de en mötesserie med varannan vecka. Och deras träffar, det är för kontorets model manager, regionens model manager, men också de kommande. Och där går de igenom en punkt varje vecka eller varje gång som är en model managers ansvarsuppgift efter en checklista. Och så går de igenom den hands-on. Och sen så om det behövs behov av metodblad eller så vidare, så utvecklar vi det. Men, och vad ska man säga, det viktigaste egentligen i den gruppen för de som leder den är att sprida model managers ansvar att projektera på rätt. Nu är det något som låter här.
Ser en smygsurfare här i bakgrunden. Han tror att han är Riks FM.
Nej, men vad var jag? Model manager och sprida ansvaret, alltså model managerns ansvar, att det handlar inte bara om att vara en slav exempelvis i ett projekt, utan det handlar om att lyfta kommande model managers, stötta de medarbetarna i projektet som behöver mer stöttning när det gäller Revit och det digitala. Och att liksom, ja, men verkligen samordna var en trygghet i projektet.
Jag förstår. Hur tror du branschen ser ut typ om 10 år när det gäller BIM och digitalisering?
Oj, jag tror att det är väldigt, jag tror det är många stora företag som antagligen inte finns längre.
På vilket sätt?
I och med liksom det är stor skillnad om man tänker på Uber och Airbnb och allt det där. Sånt behöver branschen vara beredd på, för det sånt det kan dyka upp. Och därför behöver vi ta väl hand om medarbetarna. Man kan säga att innan så kunde man vara rätt trygg med att de skulle stanna i evigheter på företaget, men framåt så handlar det mer om hur länge vi kan ha dem till låns. Att behandla dem väl.
Det tror jag också på, för att när man pratar till exempel anställningstid tidigare, mm, då pratar man ju mycket liksom om att en lojal medarbetare får en löneökning till exempel efter lojalitetsår som man har varit anställd på företaget. Men så är det ju inte idag. Idag får man ju en högre lön när du byter jobb och byter till befattning. Kanske inom företaget, men oftast inom ett annat företag. Och jag tror vi ska vara beredda på en sån typ av globalisering där statsgränser, där länder, där har blivit väldigt nära att arbeta. Till exempel, idag kan man jobba i Tyskland eller Polen eller vad det nu kan vara. Mm. Det tar 2 timmar att flyga. Så att det är ju ingen begränsning.
Nej.
Idag så är landsgränserna ingen begränsning. Man tittar på valutor till exempel. Förut så var det ju en statsvaluta. Idag är det ju nu helt andra valutor. Idag pratar man ju om exempelvis bitcoin. Det är ju en elektronisk valuta. Mm. Och det gör ju att det blir ännu enklare att jobba över statsgränser. Så jag tror definitivt att personal är på lån idag. Och att man måste se över det och utbilda och följa med den här utvecklingen. För att bibehålla dels kompetensen, kunskapen och erfarenheten, så måste man göra någonting åt det. Och jag tror de flesta företagen har lyft på hatten och börjat säga, jo, men det här måste vi göra.
Mm.
Och speciellt en bransch som byggbranschen. När vi ser arbetskraft som kommer från utlandet till Sverige. Och det är inte säkert att det är så i framtiden. Det kan vara så att arbetskraften från Sverige går utifrån Sverige. Det vill säga emigrerar och inte.
Mm.
Så att det tror jag på.
Ja,
och så att det måste vi se väldigt allvarligt på.
Ja, som utveckling på den frågan, Adam. Så om en 10-årsperiod så kommer vi inte ha globala konkurrenter. Utan de som är globala idag är lokala. Då. Och det är där också, det är viktigt att vi är vassa på, vässar oss som företag.
Ja, nej, men jag håller faktiskt med dig där, du har du nog helt rätt i. Om man skulle vara ung nu, eller ja, man kan vara äldre också. Men som student, de som inriktar sig och vill jobba inom BIM och VDC och allt det här. Vad har du för tips? Alltså, vad skulle du kunna, vad rekommenderar du de personerna att börja jobba med BIM? Inom vilken skede i byggprocessen skulle du rekommendera? Alltså, är det bättre att liksom börja inom konsultsidan, på entreprenadsidan? Ja.
Mm, ja, konsultsidan kommer jag ju själv ifrån. Så det skulle jag nog rekommendera. Det är otroligt bra, eller det är otroligt värdefullt att ha liksom projekteringserfarenheter. Det liksom, och sen så få med att, eller börja tänka att inte det som händer nu, utan tänka alltid några steg framåt och hur det påverkar. Att kanske försöka i sitt privatliv tänka så också. Och sen ta in det i arbetet.
All right, okej. Okay. Jag förstår. Ja, men då är det bra att liksom gå in på konsultsidan. Och samma sak när det gäller liksom praktik. Hur många praktikanter tar ni emot till exempel från akademin och alla de där yrkeshögskolorna? Är det liksom bra sätt att påbörja ha svek och något samarbete med aktörerna från till exempel en akademi och liknande?
Ja, det har de. Vi har alltid praktikanter faktiskt, eller exjobbare på kontoret. Och vi försöker ta väl hand om dem så att de vill söka sig hit till oss. Så det,
Nej, men då är det jättebra. Men då kan de som söker dels jobb, praktik, frågeformulering för exjobb, då kan de kontakta dig kanske direkt. Ja, men det är jättebra.
Jag är ju själv praktikant från början på Sweco.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Och dina kontaktuppgifter kommer vi ju publicera sen på hemsidan tillsammans med dina kontaktuppgifter givetvis. Och på bimpodden.se där eventuellt framtida praktikanter vill ansöka.
Ja.
Jätteintressant du säger om en resa eller hur du ser på BIM idag och framförallt om i framtiden. Vem skulle du vilja höra här i BIM-podden?
Oj, en bra fråga. Det kanske faktiskt skulle vara ett jättemärkligt svar jag har på det här. Men kanske någon som är kanske 12 år.
Ja.
Vet du, jag ska berätta en hemlighet för dig.
Ja.
Om inte det nästa avsnitt så är det avsnittet efter. Så är det lågstadiestudenter och mellanstadiestudenter.
Nej,
för att varför?
Kul.
För det är en av mina största inspirationskällor. Mm. För att det är där vi ser den nya generationen växa upp. Vi ser hur vid tidig ålder, hur de hanterar digitala verktygen. Hur de utvecklar mjukvaror i form av appar redan i redan barnsben. Så att...
Gud vad kul.
Du tog mig på bar gärning.
Ja.
Men det är väldigt, väldigt intressant. Det kan jag säga så att, och det är ju faktiskt en av mina största inspirationskällor också.
Mm.
För när man ser den kommande generationen som är framtiden, som besitter all kompetens. Så är det ju liksom, vi ska inte vara rädda. Vi ska ta till oss det här.
Ja, verkligen.
Och försöka samarbeta med det här. Och det är det jag är lite orolig för, att branschen ser om, ja, här är konkurrenter till oss.
Mm.
Men de här personerna, de kommer inte att jobba i Sverige eller någon annanstans. De kommer jobba över hela världen.
Mm.
För att digitaliseringen och speciellt det här nationella och internationella tänket, det kommer vara så luddigt efter ett tag. Så att man pratar, man skriver via forum, man får svar från Shanghai. Så att gränserna liksom, som jag nämnde tidigare, jag tror på det. Och därför tror jag att det är viktigt att redan tidig ålder, och jag tror de ser det här som en självklarhet faktiskt. Omedvetet.
Men,
det är ju ett beteende tror jag som...
Ja, exakt. Att det räcker ju inte med att vara född med liksom tekniken. Utan det unika är ju faktiskt alltså upplevelser och människor. Så när det gäller framgångar för den yngre generationen eller de lågstadieeleverna och sådär, så kommer de personer som liksom verkligen satsar på sitt eget varumärke och lyssnar på alla och inte kör över eller liksom är duktig på mänskliga relationer. De kommer komma långt.
Ja, det var väldigt bra sagt, Lisa. Jag tänkte börja, vi ska börja avrunda lite här. Är det något du vill lägga till? Har du något som du vill vända dig direkt till lyssnarna? Och ja, du är ordet är fritt här.
Ja, jag kom faktiskt på under tiden som vi har pratat att det viktigaste av allting, eller när det kommer till mitt driv, jag älskar att göra saker effektivt.
Det måste du utveckla.
Gärna liksom...
Effektivt är väldigt bra, men vad menar du med effektivt? Menar du ska banta ner kvaliteten? Eller?
Ja, men inga omvägar.
Nej.
Och det gäller generellt också i privatlivet. Kanske lite nördig på det. Faktiskt,
standardiserat tyvärr. Arbetssätt alltså. Att du gör, och så utvecklar du det hela tiden.
Ja, nej men det är allvar, ja.
Ja, nej men Robban, har du någon?
Nej, absolut ingenting. Jätteintressant att ha dig här, Lisa. Och höra dina svar bland annat och hur du ser på framtiden och kring ledarskap, hur du ser på det. Och vad din bild är gentemot framtiden. Hur man kan implementera ett tydligt ledarskap med en platt organisation. Väldigt intressant. Och kanske det viktigaste av allt är att du ser verkligen barn och ungdomar som framtid och framtidsresurs. Och höra till exempel en 12-åring i BIM-podden vad de vill göra och hur de ser på framtiden. Det kanske är någonting för Sweco Architects att börja redan nu forma. Kanske ett praktikprogram. Ja, men det här behöver vi kanske tänka på, för att man brukar ju säga det, barn ljuger ju nästan aldrig. De säger alltid sanningen.
Ja.
Jättestort tack för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Får önska ett stort lycka till med ert arbete på Sweco Architects.
Tack.
Tack så jättemycket, Lisa.